Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här meningen låter ba 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 ba. Då kanske jag behöver ett ba ba bam. Ba 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 da da. Så att så kan jag sitta och känna. Och det tror jag faktiskt att ett riktigt bra språk har en bra rytm.
Vi är tillbaka den här veckan med David Lagercrantz. Aktuell med femte boken i Millennium-serien, Mannen som sökte sin skugga. Förra boken, Det som inte dödar oss, sålde i 6 miljoner exemplar, gavs ut i 47 länder och kom att hyllas av kritiker världen över. Franska Le Monde kallar den för en lyckad bok och The Guardian beskrev den som en kärleksfull hyllning. Vi träffar honom för att prata om vikten av att ha god stil som författare, föreläsningar för livstidsdömda på Hall, den mentala ohälsa som präglat honom och hans familj och så självklart hans skrivarvanor. Den här podden finns på Acast och iTunes. Jag heter Victor Johansson och här kommer David Lagercrantz. Om vi går på skrivarprocessen, så här, hur vet du när det är dags att sätta sig och skriva dem? Första raderna?
Ja, men det gör jag nog ganska tidigt. Liksom. Även om jag inte riktigt, men jag bara vet någorlunda riktning. Jag vet scenen, så vill jag nog börja. Och där har jag ingen aning om det är en bra teknik eller om jag bara är dum i huvudet. För att jag håller på så länge med första meningarna så att det är på gränsen till liksom sinnesrubbat. Men jag kommer liksom inte undan det. Jag säger till mig själv varje gång, var inte en idiot nu David, skriv bara. Men det som jag vill ha, jag vill bäras upp av en bra inledning. Så då kan jag sitta, jag menar idag med journalister som river av artiklar, jag sitter där liksom bara om och om igen och tänker på minsta lilla rytmen, du vet,
och sådär. Och det är liksom, för jag antar, det är inte ens alltid säkert att det kommer vara med sen.
Nej, ja, men det är ju så, det är det som är så fånigt. Jag har ju suttit med det i liksom en månad. Och sen så efter ytterligare en månad så förstår jag att jag ska ta bort det. Det är ju det otacksamma, hela jävla skrivandet.
Men måste du ha första meningen klar innan du sätter det i ditt huvud?
Nej, men först har jag liksom, går ju storyn där hela tiden och håller på. Men jag måste liksom bäras fram av att det är någonting bra. Då får jag liksom självförtroende. Mm. Då har jag liksom en inledning som är bra och kanske hittar jag tonen då också. Och för att jag liksom inte riktigt har ett eget sätt att skriva, jag märker att jag skriver på ett nytt sätt varje gång. Det som jag vill erövra något nytt, det är en del av utmaningen.
Förra boken då, det var det som vi nämnde, att vakna 04 mitt i natten,
ja,
börja skriva, hur fort löpte det sen liksom?
Jag gjorde ju det, för jag var ju så jävla hyperventilerad. Liksom, så att jag såg ju ingen annan lösning då. Det är ju mer konstruktivt att gå upp. Alla blir ju galna av att ligga och vrida sig. Liksom. Så att, då hade jag det. Och så sov jag middag och så. Nu var jag väl lite lugnare. Mm. Och kunde även liksom sova till 6 när jag hade såna här fantastiska sovmorgon. Mm. men det jag gillar ju tidiga morgnar. Det är ju någonting magiskt med dem.
Och sen då går du lämna barnen på skolan?
Sen går jag lämna till barnen på skolan. Och det är en trevlig. Sen finns det då, även om man älskar sina barn, en enorm frihet då när de är lämnade. Rätt, sådär. Och sen går man tillbaka och sen jobbar man till och från hela tiden.
Men det här liksom, det sen att du vaknade så tidigt, typ som när du vaknade 4, då, det var för att historien ville...
Nej, det var för att mitt huvud brann. Liksom. Och nu gör jag ju press på ett sätt som är helt sinnessjukt. Jag sitter i så många intervjuer därför jag pratar så fort och sådär. Och då har jag, kom jag in i samma vana. Det är en del av liksom neurosen sådär. När huvudet brinner så vaknar jag.
Du sa någonstans att karaktärerna lever i mig dag och natt. Frågan är om jag någonsin varit så besatt.
Ja, det var ju förra, det fanns ju perioder då jag kände, det var ju också, dels var jag besatt för jag kände att jag kanske hade något bra på gång och bara jag jobbar, men det var ju också skräcken liksom. Jag visste ju att fallhöjden var ju enorm. Jag kunde ju mer eller mindre ruinerat mitt författarskap. Jag menar, hade det blivit en skitbok av min första millenniumbok så hade jag ju liksom varit rätt rökt på många sätt, tror jag. Så att jag var ju tvungen att vara det.
Och du har, det ser ut som en sån skriva kula nästan, massa bilder. För när du sitter, alltså det ser väldigt, där ditt kontor.
Ja, jag sitter ju hemma, men det är liksom, det är nära vardagsrummet, och så har jag lite kryp in där jag sitter med mina olika datorer.
Det är som tegel, det ser ut som en vindkällare nästan.
Jag har ju en vindslägenhet där, så jag sitter där inne och skriver, och sen är jag ju liksom halvstörd och neurotisk och sådär, och lite ADHD-aktig, så jag springer ju fram och tillbaka och gör kaffe. Men huvudet brinner liksom hela tiden. Så de bästa idéerna får jag när jag inte är vid datorn eller går ut eller gör någonting.
Vi pratade om att den skulle vara lite mer Raymond Chandlersk och Zlatansk.
Ja, just det sa jag i en tidig intervju. Men det är det nog, för att det är mer, jag hade inte samma, den är ju mer tajtare den här boken. Så jag jobbade ju mer och tyckte det var roligt med att jobba lite mer hårdkokt. För det hårdkokta språket var egentligen helt främmande. Jag skrev en roman om Alan Turing som var lite mer så highbrow, skriver på liksom en lite mer ålderomlig språk. Men så hände det någonting när jag såg liksom Zlatanska prosa, hur det skulle göra. Lite kvickt där, manligt hårt. Och då kände jag, så den är skriven mer hårdkokt och jag gillar det. Och hårdkokt kräver jävla rytmkänsla. Så att jag får hela tiden sitta och muttra mina meningar, du vet, som beats.
Ja, okej. Okay,
ja, för det ska liksom sitta. För det är ju verkligen en bra hårdkokt prosa, är lite som musik. Liksom. Ja. Bang, bang, bang.
Det är intressant, jag vet inte om du har läst Dylans memoarer, men han sa ju... Men att allt han skriver har en rytm, och att även taktlåtarna, så här, men att även memoarerna har en, i en takt. Han har suttit i liksom, det är som en låt, fast det är en memoar. Det är lite
Men så känner jag. Jag skriver den här meningen nu. Den här meningen låter ba 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 ba. Då kanske jag behöver ett ba ba bam. Ba 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 da da. Så kan jag sitta och känna. Och det tror jag faktiskt att ett riktigt bra språk har en bra rytm.
Det är väldigt melodiöst. Liksom.
Nej, men det är ju så. Alltså när man plötsligt bara känner sig på, varför går det så jävla lätt att läsa nu? Mm. Det är ju dels för att språket är stryket förstås och effektivt. Men också för att det finns en rytm. Mm. Jag har en kompis som en gitarrist som fick problem med sina fingrar och tvingades som började skriva. Och han kom till mig och bara, fan, det är ju samma grej. Ja. Det är samma grej. Det är ju rytm det här också. Klart det, sa jag.
Men är du musikalisk då?
Nej, det vet jag inte. Men jag är liksom jäkligt road. Det finns ju ett stort musikspår i den här boken.
Aha, okej. Okay.
Det är liksom att det finns ett jazzspår här som spelar väldigt stor roll. Mm. Så att jag tycker det är häftigt med musik och släktskapen med skrivandet.
Men vad skulle du säga att det är för rytm i den här nya boken då?
Jag borde haft ett bra svar på den frågan. Men det är liksom ett lite tuffare beat liksom. Så.
Är det ett upptempo
och sen känner jag också, som ett jazzbeat eller som en bass som kommer igen. Och det kul är, för man säger så här att vad man inte ska göra när man skriver är att upprepa. Det är generalfelet. Men upprepar du på ett snyggt sätt så kan det bli jäkligt elegant. Mm. Precis som du gör med liksom ett beat eller en refräng. Så. Mm. Och det här jobbas lite med upprepningar på ett annat sätt. Mm. Förstår du? Lite
det är som spännande.
Lite som ett jazzbeat eller som ett sådär. Mm.
Och också så här, liksom, i ditt sommarprat, där pratar du ganska mycket om dina liksom, depressiva anlag. Och så här, hur håller du bukt med det under arbetet med, när du är en väldigt intensiv arbetsplats? Är det någonting du behöver fäkta bort då? Eller är det liksom...
Jag vet inte om jag håller så mycket bukt på det. Men verklig depression kanske jag har sluppit på senare tid. För den förlamar ju en liksom, totalt. Men det finns ju någonting positivt i det manodepressiva. Om vi pratar om manodepressivitet light. För att i manin så vågar du. Wow, nu sitter jag med dig och lite manisk, va? Nu kan jag bara dra på och säga helt galet. Och så kommer jag hem och så blir jag lite deppig mot kvällen. Och så blir jag, fan vad jag pratar en massa skit. För jag kan inte hålla på så här, du vet. Jag kan inte liksom snacka på det här sättet. Och då lär jag mig någonting av mitt tvivel i krisen. Är du med? Och den processen, om den är bra, är det ganska fint. Lite mani, fan jag är ju skitbra. Och sen lite minidepression, fan jag är ju ett helvete, jag kan ingenting. Och så tvivlar man och ändrar. Och så det kan man, men ibland kommer man i väldigt liksom tunga perioder och då ryker ju kreativiteten helt.
Ja, det är så.
Ja, det finns ju till och med forskning på det. Alltså, ja.
Ja. Men du har liksom inte, alltså, som i sommarpratet då, jag är på 90-talet, men sen dess har du ändå kunnat hålla igång.
Nej, jag har haft, jag vet inte, jag är trött på, folk säger att jag gnäller och det låter ju som lyxproblem, men jag kommer från en familj med väldigt mycket depressioner, så det är klart att jag har haft det också i senare tid.
Det är också så här, men att du väljer liksom en yrkesbana som liksom, jag vet inte, men det är ändå alltså uppmuntrar ju en känslighet att vara en skrivande och konstnärlig person. Står man på varvet så kanske man kan stänga av lite mer, men att skriva och gå in i karaktär kanske uppmuntrar att de där känslospröna, man är liksom hela tiden lyhörd och
öppen
mot det mesta.
Ja, liksom. Det tror jag ju är bra, för det kände jag redan när hela världen pratade om man ska tro på sig själv och sådär, och jag bara kände att jag blev allergisk mot det. Jag kände mer, alltså tvivla på dig själv. Det är det som för dig framåt, så att det här liksom känsliga, lite sa jag något dumt nu, gjorde jag det, tror jag har varit väldigt bra. Nu är det här modordet på tiden grit, du vet, att det är liksom egentligen inte talang, utan det är liksom att man hänger i. Och då var det någon som sa någonting, de frågade någon, varför har du, tror du att du har blivit så bra? Jo, det är för att jag aldrig trott mig bra nog. Och det tänker jag, den här typen av liksom känslighet, liksom rädslan för att vara en besvikelse mot min pappa, som ibland har krossat mig, som ändå har fört mig framåt. Jag vet inte om jag var överdrivet begåvad eller talangfull, men jag liksom har jobbat på, tvivlat, jobbat på.
Du sa i ditt sammanfatt att vara en besvikelse, att inte hålla måttet, blev en del av min personlighet som jag inte kunde skaka av mig. Att det liksom...
Ja. Ja, men det finns ju där, fast jag menar, man får man liksom så här framgång, så förändrar ju det en oundvikligen, för man blir sedd på ett speciellt sätt. Men jag blir aldrig befriad från den känslan av att jag inte räckt till, eller att jag har på något sätt inte gjort det jag skulle kunna, att inte nått min potential. Det är någonting som gnager, och nu har jag nästan gjort det till en dygd liksom. Fortsätt med det. Så att ibland när jag känner, och det är ju så här klassiskt rocktänkande, du vet, nu tycks det bra inför releasen så här, du vet, då blir jag livrädd för övermodet. Kommer jag straffas och allt kommer gå till helvete.
Och vi pratade också lite om inspiration och hur du, med draken och så här, finns det någon annan plats där du har fått hittat oväntad inspiration till boken?
Jag fick ju den här idén att jag skulle sätta Lisbeth i fängelse. För att Lisbeth kommer liksom till liv när hon får en bra scener, en miljö som passar henne. Och då trodde jag ju, fan, jag har ju sett så jävla många Orange is the New Black och sådär, det där fixar jag. Och hitta på ett fängelse, men det blir ju inte riktigt bra om du inte vet vad det är. Och då fick jag av en slump förfrågan om jag skulle föreläsa på Hall. När jag kom dit och träffade de här, det är ju livstidsdömda personer, och föreläste för dem, gick runt med vakterna, jag var där en hel dag, då kände jag att det hände någonting. Och det är ju det fantastiska, ska du hitta på så måste du veta lite grann hur det är. Så att det var liksom viktigt. Då kände jag att jag vågade också ta i.
Har du några starka möten från Hall?
Nej, jag minns bara liksom det där att liksom försöka ta en konflikt, för att jag skulle hålla ett föredrag då, det var en massa fångar, och jag visste ju, det sitter ju då folk från alla nationaliteter, och så frågade jag, should I speak English eller svenska? Och då skriker ett helt gäng så här, svenska för helvete, ingen jävla engelska. Och sen plötsligt efter, English for God's sake, God damn, no Swedish. Vad fan ska jag göra nu? Så fick jag ta varannan mening på engelska och svenska och försöka få
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ihop den där. Jag kände att det var två läger då. Och det var liksom häftigt. Och sen kände jag att vi fick en kontakt.
Mm.
Och där hade jag ju förstås en förbannad hjälp av Zlatan.
Ja.
För Zlatan var liksom en karaktär som de kunde relatera till. Så att jag var egentligen där och snackade om millennium. Men jag liksom började kantra allt till Zlatan och hans fight och liksom till Rosengård. Och det kände jag att det hände någonting. Och så kom de fram allihopa där. Det var fint.
Men var det på, det var männens...
Ja, det var ju männen då. Jag ville ju göra en väldigt... Att det finns ju inte så tuffa fängelser för kvinnor. Så att jag ville ju vrida upp det lite. Men, därför gick jag till männen då. Män, ett mansfängelse.
Du var aldrig rädd där när de bara... English.
Ja, vad sa du?
Du var aldrig rädd.
Nej, men det var en sån här situation. Hur fan ska jag lösa det här? För jag kände den här spänningen i grupp. All den där rivaliteten, hierarkinmakten. Så att det var liksom en sån där, ja, hur hanterar man, hur knyter man an? Liksom? Ja.
Men bara kliva in, jag tänker man gå igenom säkerhetskontrollen, ja. Du får lämna från det saker.
Ja,
så hur var hela den där liksom, processen att komma in där?
Nej, men det är ju liksom fascinerande om då du står utanför. Och jag har ju som gammal kriminalreporter varit i fängelse tidigare, men det var ju väldigt speciellt att gå och veta att jag skulle möta de dödsfaste som väntade där i biblioteket. Och de visste ju inte riktigt, jag menar, de är ju bara tilldelade. Nu ska de lyssna på en föreläsning. Så. Och sen är man ju alltid, och det har jag ju lärt mig hela mitt liv och varit extremt intresserad av klass. Av liksom klassmotsättningar. Och det är ju liksom en del av min uppväxt. Att jag kom från en privilegierad uppväxt. Och jag vet att det kan möta aggressioner.
Mm.
Så att jag tänker på, hur ska jag hantera det här? Hur ska jag inte nu vara en sprätt? Liksom? Hur ska jag kunna tala till dem? Och så, och det tror jag lär en själv mycket.
Mm. Men sen var det de kom fram efter då?
Nej, men sen blev det jättekul. Och det häftiga med fängelser, det är ju att de stänger dörren redan 19.30.
Mm.
Och de har visserligen en tv, men de får inte ha något internet, vet du. Absolut ingenting. Så att de läser ju förbaskat mycket. Mm. Så det var en enorm utlåning på biblioteket. Så det var ju ett gott hopp. Så det var ju många som var jävligt roade, och Zlatan-boken var ju den mest lästa på kåken.
Ja, ja. Och man pratar liksom så här genivanor, så här, så man tänker, tränar du sådana saker? Så matematik, så här.
Jag tränar, precis. Jag tränar mer än jag vill erkänna, helt enkelt.
Ja.
Och nu har du ju liksom, kan man ju träna, det är en ny teknik, man kan träna väldigt mycket hemma.
Mm.
Utan vikter ens.
Mm.
Så att jag kan till och med sitta, det är ju liksom en del av hela min galna personlighet, eller vad jag ska kalla den. Jag kan sitta och skriva och så lägger jag mig ner och gör 50 armhävningar.
Mm.
Så att jag liksom håller på hela tiden med det där.
Mm.
Och det har jag ju också lärt mig, att efter träningen så händer det väldigt mycket i huvudet.
Mm.
Så att jag är liksom tillbaks till mina tonår i träning. Så.
Ja. När jag intervjuade Håkan Hellström sa att han var så smal för att han är så nervös. Han gick ju inte och spände sig,
ja,
hela tiden.
Precis.
Så därför fick man liksom sexpack typ.
Ja just det, det finns en Woody Allen replik så där: anxiety is my aerobics. Ångest är min workout.
Väldigt träning är det för dig ett sätt att stressminimera.
Ja det är det väl, sen tycker man ju liksom, har man varit i form så vill man ju fortsätta vara det, och jag skräddar syr mina kostymer, jag vill inte hålla på lägga ut dem.
nej det är klart, det är klart. Och som vi återgår till skrivarvanor, sådär, har du några likheter med hur din pappa skrivarvanor var?
Jag tror faktiskt inte det, för att jag ser honom ser jag lite som en superman, och det menar jag inte bara i en positiv mening, för att han liksom bara höll på och jobbade hela tiden. Sen när han hade jobbat så svarade han på, du vet, skrev han så här 50 brev om dagen, och det har inte jag. Du vet, mailkorgen växer, jag blir bara stressad och så. Mm. Så att jag har inte den kapaciteten. Jag är mycket mer, han var mycket mer en sån där person som höll saker inne och jobbade. Jag är mer fladdrig sådär. Men det är klart, jag ärvt mycket av hans tänkande, och mycket av hans där visdomsord finns hela tiden som ringer i mig.
Men du känner inga lika, man tänker så här, han satt på sitt arbetsrum hemma och skrev, och du sitter i ditt arbetsrum hemma, och även när barnen kommer och knacka på eller vad det kan vara, men att döma sådana paralleller, hur man är mot sin omgivning.
Ja,
eller?
Men lite kan man ju möjligtvis känna, men det är ju jag läste Thomas Mann, du vet, författaren som verkade vara ett, ingen vidare familjepapp, då fick liksom barnen inte leka i trädgården utanför. Nej. När han skrev. Men mina barn har ju inte någon respekt överhuvudtaget, och det är ju ganska trevligt. Det är bara så att, och det har man också lärt sig att skriva. Jag sitter mitt i en mening och säger, man skriker, jag vill ha något att dricka. Ja. Så går man och hämtar något att dricka, och så är det något fel på. Så jag kommer inte in på Minecraft. Ja, ta det lugnt. Så där. Och så håller man på. Så att, det är ju liksom en helt ny tid. Mm. När jag växte upp så fick man satt absolut tyst när författarna pratade vid middagsbordet. Mm. Idag när det sitter liksom kollegor hemma, alla, du vet, alla curlar vi våra barn. När barnen bara pratar så tystnar vi alla. Det är som en helt ny värld.
Men har det varit att du har suttit med någon, jag vet inte, någon mordscen typ, och sen bara såhär, jag kommer inte in på lastplattan nu.
Men så håller jag på hela tiden. Och det liksom passar ju för sig min personlighet. Så det är ganska, ganska roligt. Jag tycker det är ganska barnen botar den. När man är utifrån, nu gör intervjuer hela tiden. Och imorgon ska jag göra massa tv-intervjuer. Så det är ett väldigt bra sätt att ha barn, att föra ner den på marken. Man kommer hem där, fan, det är ju lite hot shot. Och så kommer de hem och får inte på sig fotbollstrumporna, och man får dra på dem, och du vet, så kommer man ner på jorden, och det är bra.
Du sa någonstans så där, var en väldigt stark scen, att du hade varit på trappmaskinen på gymmet, och sen har du under arbetet med förra boken och känt hjärtat rusa när du kommit ut. Och så var det så här, tankarna hade då gått till, eller har du tänkt på Stig Larsson liksom?
Ja, just det, men det är klart jag tänker. Det finns ju något så djupt sorgligt i den här hissen i sönder, och han går upp och liksom, och han står, ja, men du vet, han får inte uppleva liksom hela den här makalösa succén, och jag är ju som gjord för att tänka tvångstankar hela tiden.
Bra,
ja, men jag menar så där att nu händer samma sak mig. Du vet, nu står jag här och tränar alldeles för hårt. Det har jag faktiskt blivit på gamla dagar, helt träningstokig. Jag vet inte riktigt vad det tyder på. Jag tror inte att, jag hoppas inte att det är fåfänga, utan mer någon slags bara frustration som ska ut. Och så stod jag där för att bli av med energi och träna, och så bara kände jag det är det här, ska jag också nu.
Ja, men det är starkt att tanken vandrar till.
Nej, liksom, tanken, nej, men det gör det ju.
Att du skriver samma bok som mannen som också.
Precis. Ja, nej, men det är ju så fruktansvärt sorgligt liksom, att han hör till de där få liksom riktigt postumt berömda liksom, Van Gogh och Kafka och allt
vad. Men vad var det som hände med dig då när du, det var stress liksom?
Ja, men det var ju stress liksom. Ja. Det är ju, även om jag borde veta, eftersom jag har så mycket panikångest, så borde jag kunna skilja det. Men panikångest när den är som värst, den kan faktiskt vara ganska lik hjärtattackkänslan. Inte för att jag haft hjärtattack, men man börjar tro det.
Men också just den kritiken som kom därefter om att du liksom hittade hans röst i dina citat, och det blev ett mediedrev mot dig för det.
Alltså det var det dummaste jag har varit med om. Efteråt nu så kan jag känna liksom, fan, är folk helt jävla dumma i huvudet. För det första så hade jag hållit 150 föredrag när jag hade satt det här. Att jag liksom jobbar, det går inte, för om du går tillbaka fram och tillbaka till en situation så måste du koncentrera ett citat. Det är ju så Alexejevic och alla jobbar. Du måste liksom hitta essensen. Det är som du skriver en artikel om mig och tar med varenda ord. Det blir bara prat och strunt. Du måste koncentrera, hitta essensen av mig. Och på så vis sa jag att jag citerade honom. Det var liksom ingen intervjubok. Det var ett känsla att hitta hans röst via med en litterär teknik. Och det hade jag sagt i alla intervjuer. Och så var jag i England. Och då är det en journalist från Daily Telegraph som plockar upp det. Och sen vrids det upp ytterligare några steg. Och sen så är jag i USA. Och så får jag en flash om att citaten är fejkade. Och sen så var det liksom... Du vet, jag trendade på Twitter på hur många språk som hände. Jag höll på att bli galen.
Ja.
Och du vet, någon gjorde såna exempel på andra fejker. Det var ju så dumt. Vad fan tror ni? Tror ni att det var så här att jag satt med Zlatan, lägg från bandspelaren, han pratade, så gick jag hem och skrev av det och sen var det klart. Utan man jobbar ju för fram, det är ju så man hittar en röst. Du koncentrerar, du hittar essensen i det. Annars hade det inte låtit som satt, Zlatan.
Nej.
Så att, då var jag så defensiv för att jag bara låg och skakade, men idag är jag helt rasande på den kolossala enfald. Jag tror folk faktiskt visste att det inte var en grej. De bara tyckte det var roligt liksom, och dreva mot mig.
Måste också bara innan vi liksom säger idag, men stilmässigt, du klär dig ju superbra liksom.
Ja, det var snällt sagt.
Är det liksom en modintresse, eller är det att du har bara en känsla för stil?
Liksom? Ja, stil ska man ju ha känsla för om man skriver, men jag har ju alltid, jag brukar alltid säga att det finns en urhändelse när jag såg Brideshead Revisited, du vet, med Irons, vad heter det nu, som spelade Sebastian, så bara kände jag så där vill jag se ut. Men sen kunde jag inte se ut så, för jag kände att jag skulle bara folk bli arga på mig. Och sen så kunde jag blomma ut lite. Jag bara älskat liksom att gå i fina, du vet, så. Det är någonting som det bär upp en. Och gå i lite sådär fina kostymer är faktiskt enormt fint botemedel mot liksom melankoli. Du får någonting av kläderna, så känner jag. Så att det är klart att jag tycker det är skit. Det är liksom ett fåfängt drag, men jag känner att det gör mig gott. Så jag fortsätter med det, jag har blommat ut liksom så.
Vad har du på när du skriver?
Nej, fan, jag skriver.
Kan du sitta och skriva en träningsroll?
Ja, träningsroller har jag väl inte så mycket, men jag kan skriva fan som helst. Själva grejen är ju förvandlingen. Vi har lika stort behov av klinera som klä upp oss. Det är ju det som är så fantastiskt. Du är orakad och så rakar du dig och så händer det någonting. Du liksom känner dig shavig, du tar en dusch och sätter på dig bästa kostymen och så känner du, wow, jag är inte så dum.
Men jag tänker, alltså, vad man har på sig när man skriver, alltså, det kan ju strama upp språket till och med. Alltså, om man själv går hemma med mjukisbjök så ska man ju skriva någonting för köksbordet. Och byter man bara om och tar på sig vanliga kläder och sätter sig för köksbordet för att skriva, så är det som att man stramar upp lite.
Ja, det är det. Nej, men jag skriver, jag har faktiskt inte tänkt på. Jag bara klär mig liksom. Men det är just den där känslan av att kunna förvandla sig som är någonting, att du får någonting av kläderna som är liksom skönt. Och framförallt, jag har ju inget jobb där jag behöver liksom varje dag sätta på min kostym.
Nej.
Därför blir det så häftigt liksom när jag går ut eller ska träffa journalister eller hålla ett föredrag, allt plötsligt.
Men du piggar ju upp, alltså, bara nu när du går här genom redaktionen och du kommer in i en supersnygg blå kostym då, skräddarsydd, alltså.
Ja,
det är aldrig skänker glädje till alla.
Ja, alltså, ja, det visste jag inte. Men det skänker glädje till mig, och jag är liksom bara barnsligt tro. Och det tycker jag är liksom bara en grej, att man är alltid rädd, det man får fäng är man sådär. Men nu har jag blommat ut, jag gillar det. Jag blir liksom en bättre, roligare person när jag får klä mig snyggt, för jag mår bättre.
Vad har du liksom på helgerna? Kör du liksom, är det kostym då också? Eller?
Ja, det beror på vad jag gör. Så. Men det är ju den där då och då sätta på sig en kostym. Och ibland så har jag ett behov, för jag har inte haft något roligt på sistone, och kastar på mig en för snygg kostym för ingenting. Vi ska gå ner till lokala pizzerian och jag drar på mig en kostym. Vad fan, det här är ingen jävla galamiddag, men fan, jag behöver det just nu.
Men det är inte så liksom att du kör vissa så här, man tänker så här, som människor som går runt i kostym, och sen på helgen så är det jättestort för dem att dra på sig ett par snygga blå jeans. Att det
blir, ja, men blå jeans, det är ju ett klassiskt mode, det är ju evigt, alltså att ha slitna blå jeans som väldigt snygg kostym.
Ja.
Det är ju liksom, det tror jag, det är något som alltid kommer att hålla.
Ja, det är lite så här president of duty.
Ja,
look,
precis.
Liksom.
Ja, verkligen.
Det var det jag hade frågat. Någonting du själv känner vi skulle få med?
Nej,
i
men
boken.
Jag tyckte det var ett kul samtal. Jag har säkert sagt massa dumheter. Som
nu kommer ångesten ikväll
sen. Ja, just det. Du får bara klippa bort allting i stort sett.
Ja. Stort tack för detta.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.